Alltså, vi fick ju mer snö. Det snöade lite nu när jag körde hem från Willys.
Välkomna ska ni vara till Jakten på Babylons ande. Jag heter Emanuel Nilsen och han den andra heter, säg det,
Lukas Hagel.
Ja, det stämmer gott och väl.
Eller som min dotter säger, Pappadutas. Så ropar hon
Pappadutas.
Så ropar hon på mig i natt. Pappadutas, älling. Vill hon ha då?
Ja, det är bra.
Ja.
Kul att hon fick hon välling.
Ja. Sen var hon vaken i 2 timmar.
Skojar du?
00:30 till 02:30. Men
tog du mitt tips?
Nej, jag var så veckan. Otroligt trött så jag låg och sov i hennes säng typ medan hon pratade med mig.
Ja.
Och sen så kom sonen också, ville ha macka. Vi är 2.
Och mjölk?
Ja. Macka, mjölk.
Fick han det?
Ja. Orkar inte bråka då.
Men ska du verkligen uppmuntra sånt nattätt beteende?
Ja, men jag gör
alltså
det
för välling är väl okej. Själv. Hon önskar du ha gått med lite.
Men du.
Har du haft en bra vecka hittills?
Har jag haft en bra vecka?
Normal?
Nej. Jo. Både och. Jag har en deadline imorgon. Ja. Skärtorsdagen.
Mm.
Jag är inte klar. Och den måste vara klar. Så
men du har ju hela natten på dig.
Jag kommer med största sannolikhet jobba lite efter det här poddandet faktiskt. Mm. Ja. Så är det.
Det var roligt.
Alltså det är kul, men det har varit en så här dålig planering grej, du vet, så här, för 6-8 veckor sedan så planerade vi in massa extra jobb åt Anna de här dagarna och så helt plötsligt så bara oj just det, jag behöver och så vidare och så vidare. Så får man pussla och så är jag ju trött liksom, du vet, på kvällarna. Så.
Man blir alltid lika förvånad när det hopas så där plötsligt.
Mm. Ja.
Och så bara, vad har man gjort? Och sen så tänker man också att nej, aldrig mer. Ska aldrig mer göra så här. Och sen så går det en månad. Sen har man en sån helg igen där man ska göra allt samtidigt.
Ja, det är störigt faktiskt.
Det är livet kanske.
Ja, så kan det vara. När det här avsnittet släpps, Emanuel, då är det annandag påsk.
Ja, det är det. Verkligen.
Ja, vad tycker du om påsken?
Jag tycker att påsken är en bra grej.
Mm.
Att minnas att Jesus är född och nej, heter det? Död uppstånden. Det är det som händer på påsken. Eller?
Det är bra att du minns
det, är bra.
Det som händer på påsken.
Men, ja, precis. Jo, men jag minns det. Men jag går också med nästan varje år lite dåligt samvete över att jag inte tar fastan på mer allvar.
Mm.
Så kanske, nästa år kanske,
kanske
jag gör det.
Ska jag ta fasta på det?
Pappadukas. Det var ett sånt skämt.
Ja, det var det.
Ja, men någonting.
Jag var på gudstjänst i söndags.
På, i alla fall.
Och då var det ett påskaspel.
Nämen.
För barnen. Jag satt med min son.
Ja.
Tittade. Och tyckte det blev lite berörd. Liksom.
Mm.
Ja, det blev det. Det var fint.
Ja.
Påsken är stor, tycker jag.
Ja, det är den.
Och jag liksom glömmer ofta det tills stilla veckan börjar, typ. Och blir lite så här, ska det är gött att kunna ta påsken på allvar liksom och få med i det, typ.
Tycker du att vi är lite rotlösa när du känner så här?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Önskar du att frikyrkan skulle vara mer rotad i traditionerna?
Ja, men och frikyrkan tycker jag ändå, för det finns ju satsningar liksom. Många kyrkor gör grejer under påsk. Hillsong har ju världens pådrag liksom, till exempel. Det är ju en frikyrka.
Mm.
Den lokala frikyrkan här, eller den lokala, pingkyrkan här i stan har ju också lite grejer liksom. Nu går ju inte jag dit, men Svenska kyrkan har ju ganska mycket som händer. Men, och jag vet, uppe i när vi bodde i Örebro så var ju påsken då vi gjorde som mest i vår församling. Alltså då hade vi ganska mycket grejer som hände. Olika böner, mässor och gudstjänster. Böner, mässor, gudstjänster hade vi. Och det var ganska gött. Och när vi bodde i Aneby så var vi ju ofta med på postkonferensen 3 dagar, till exempel.
Just det. Där så har du varit och spexat och
spexat och ett seminarium och grejer. Men spexat har ju mest.
Så om någon lyssnare tänker så här, vad är det jag känner igen honom från? Så kan det vara 3 dagar.
Kan vara.
Mm. Kan också inte vara.
Så kan det vara. Nej, men jag vet inte, just nu känner jag väl lite så här att jag ska faktiskt också, jag har hittat en ny kompis. Som är svenskkycklig. Det är väldigt trevligt.
Ska jag
mycket att prata om.
Bli avundsjuk? Ja. Eller ska kan vi bara låta det vara?
Nej, du kan låta det vara.
Ja, okay.
Nej, men och tänkte faktiskt höra av mig till honom och säga så här, men var ska du gå nu? Var går du någonstans nu under de här dagarna? Liksom? Så man kan hänga på lite, typ. Typ så. Men
vad roligt. Mm. Alltså i vår församling, den jag går till, så har påsken alltid varit, vi är ju, jag ska förklara lite grann innan jag börjar. Vi är ju en typiskt inresförsamling i vår stad.
Ja.
Man hör ju väldigt få som pratar skånska i vår församling, utan de flesta har andra dialekter. Vilket gör att påsken är ett sånt tillfälle där det är ganska tomt i kyrkan.
Mm.
Vi har nästan aldrig haft någon på senare år, eller så länge jag har jobbat i kyrkan i alla fall, eller sen jag började jobba i kyrkan, så har det aldrig varit någon här speciell söndags alltså påsksöndags gudstjänst, för att då har många varit bortresta.
Och du ska ju också resa bort.
Har det inte varit någonting? Jag ska ju det faktiskt. Men jag klarar mig, för att jag ska hålla i en mässa i morgon.
Okej, okay. Trevligt.
Alltså då blir det skärtorstan då.
Ja.
I ett semane stund kan man säga.
Det är väldigt trevligt. Men du ser, det händer ju, då jag tänker att det blir vanligare och vanligare att frikyrkan liksom snappar upp de här traditionerna. Och jag tycker ju det är positivt, tycker jag.
Ja, jag tycker också det är bra.
Mm.
Det tycker jag. I vår kyrka har vi uppmärksammat fastan ganska många gånger.
Just det brukar ni göra, ja.
Alltså vi har serier, predikoserier och så.
Just det. Ja, sån, just det.
Hjälp till medlemmarna
att, ni sitter och kollar på
uppmärksamma serier. Nej, nej.
Eller rita serier. Så, inte den sortens serie heller.
Inte det heller. Nej. Nej, precis. Mm. Så att det är bra. Det är något.
Mm. Jag hade en annan tanke, Emanuel. Jag tänkte på.
Vad roligt.
Ja. Vi pratar ju ganska mycket om lärjungaskap. Alltså vi använder ordet lärjungaskap. Tycker du att det är... Det hade varit roligt att höra vad du tänker att det betyder. Och hur, eller om det gör det, skiljer det sig från efterföljelse, Emanuel?
Då skulle jag säga att det var en svår fråga. Jag tycker nog att det är ganska mycket samma sak, faktiskt. Om man ska försöka koka ner ordet lärjungaskap och vad det praktiskt innebär, så skulle jag se det som att följa efter Jesu exempel. Och då är man ju en efterföljare.
Just det.
Så långt som det är mänskligt möjligt och enligt det uppdrag som Jesus gav sina lärjungar. Mm. Är det ett svar?
Det är ett svar, är det. Om det är bra eller inte, det återstår att se.
Nej. Precis.
Nej, men
jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Ja. Jag gillar mer efterföljelse, för att det är någon slags försvar mot att man går in alldeles för hårt.
Vad menar du nu?
Och säger man ett lärjungaskap, då känns det som att det är så på allvar.
Ja, du tänker ändå så, ja. Just det. Och efterföljelse är mjukare då, tänker du?
Efterföljelse är att du gör så gott du kan och så kommer du misslyckas, men det är okej.
Okay. Ja, just det. Intressant. Intressant.
Mm.
Det finns nog fler som tänker som du, tror jag.
Jag vet inte om det är intressant.
Och då tänker jag nog kanske att vi kanske ska sluta säga lärjungaskap och börja säga efterföljelse istället. Jag använder ju inte ordet Christian när jag skriver i min avhandling, utan använder ju ordet Jesus follower.
Jesus följare. Ja.
När jag skriver på svenska använder jag. Och tycker ofta det passar bättre, tycker jag.
Den som följer vägen.
Ja, du vet varför Jesus kallas för vägen.
Ja, jag vet det.
Det är för att, att han föddes under julen.
Ja, det är ett kvalitetsskämt.
Det är typ det bästa skämtet som existerar. Det är så bra. Jag älskar att ja. Jag älskar det. Det känns som att Gud själv ligger bakom. Jag vill säga
tien.
Du är hedningarna för flera tusen år sedan började fira jul här uppe i norr.
Ja.
Inte ett anande att det skulle bli ett jättebra pappaskämt. Så lång tid efter.
Nej. Ja.
Nej men
vad fick de hedningarna?
I vilket fall så jag tänker nog ganska likt på ett sätt, men jag har nog inte tänkt att det är att lärjungaskap är, jag menar, kanske strängare då eller inte lika mjukt. Mm. Och jag insåg att för mig så handlar det nog om då att jag har inte vuxit upp med de här termerna. Det har inte varit liksom ord som har varit vanliga när jag har vuxit upp. Utan jag har fått lära mig dem ganska mycket när jag blev vuxen. Och då har lärjungaskap varit i relation till liksom skola, typ. Att vara så här, du är lärjunge, då går du i skolan och lär dig grejer. Mer eller mindre lyckat, liksom, typ. Ja. Medan efterföljelse fick jag lära mig när jag stötte på det, var ju när jag läste Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer.
Mm.
Det, hans bok då, Efterföljelse. Eller Nachfolge, som det heter på tyska. Ja, jag brukar läsa den på tyska innan jag ska sova.
Mjukt. Jag förstår det.
Nej, det gör jag inte. Men jag fick hem en tysk bok om dagen faktiskt. Kan inte läsa den, men kan använda Translate.
Det kan vara. Ja. Det är bra.
Och då när jag läste Bonhoeffer så då för mig blev ju det så här, oj, jag måste ju ta mitt lärjungaskap på mer allvar. Så gick mina tankar då. Vilket liksom för mig då har, att det har blivit liksom andra änden på något sätt. Det är bara intressant. Jag snackade nämligen med en vän om det här. Tänkte vi skulle också ta upp det, för att vi nämnde ofta det. Det är ju två grejer vi pratar om.
Ja, men det är precis.
Vi pratar om lärjungaskap och församling.
Ja.
Det är det vi pratar om mest.
Det har blivit vår...
Och då tänker jag, vi kanske skulle prata om efterföljelse och församling istället. För att lärjungaskap kan nog... Det kan nog hos andra uppfattas. Eller så har vi rätt ut det nu och det kanske inte spelar ett stor roll längre. Men ja, så är det. Kul!
Vad säger Bibel 2000 om missionsbefallningen?
Ja, de tog bort den.
Gå ut och gör alla folk till lärjungar.
Så du skjut? Sa du det?
Nej, gå ut.
Ja, precis. Gå ut och gör alla till lärjungar.
Gör alla folk.
Så står det.
Men det är säkert någon felöversättning.
Nej, tror jag inte.
Egentligen skulle det vara gör alla till efterföljare. Jag tror det. Jag säger det.
Vet du vad?
Breaking news.
Det är inte jättesvårt att kolla vad det står och vad man skulle kunna säga.
Är det nu Lukas gå in i sina program på datorn?
Matteus 28.
Och,
till slutet. Oj, jag gick in i Markus.
Nej,
så kan man inte göra.
Inte Markus, tack så mycket.
Och vers 19. Ja, just det. Precis.
Du kan inte säga bara, ja, just det. Du måste...
Ja, men det grekiska ordet är mathetevo, då, som du vet. Som är att göra lärjunge. To make a disciple.
Ja, skit.
To teach. To be a pupil. Alltså att vara en skol... vara i skolan.
Just det.
Ja. Och... Och om det används...
Kanske inte vinner den här kampen.
Nej, jag vet inte. Det är väl det där att lärjungaskap behöver då placeras i kontexten av skola. Inte så mycket det här sälj allt du äger och gå ut i öknen perspektivet.
Nej, precis. Jag är kanske mer rabbinsk i min syn på detta.
Jaha.
Att jag mer handlar om att sitta vid fötterna vid sin mästare.
Ah, just
det är det. Också skola i och för sig.
Ja, men min bild av de som satt vid fötterna är ju att de också var liksom tramspojkar. Liksom. När läraren tittade bort så ritade de penisar i sanden. Typ.
Boys will be boys.
Och andra.
Så får man inte säga. Så får man inte säga.
Det är en ganska dålig ursäkt i och för sig. Men,
det är fel på många sätt.
Jag tänker kids will be kids, skulle man kunna säga.
Yeah.
Och folk som lär sig kommer alltid vara folk som lär sig. Typ.
Precis.
Ja.
Ja, det är sånt vi snackar om. Ord.
Ja, jag gillar ord. Gör jag.
Som kan vara, betyda det ena eller det andra.
Senaste 3 arbetsdagarna har jag läst och forskat på vad ordet telos på grekiska kan betyda. Alltså som är typ slut eller mål.
Mm.
Och då är det alltså romarbrevet 10:4 som jag då översätter till på Bibel 2000 säger Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Vad innebär det? Vad är slutet? Vad betyder det egentligen? Det är roligt. Mm-hmm. Roliga grejer. Mm-hmm. Och sen om det här med rättfärdig ska hänga ihop med lagen. Alltså Kristus är slutet på lagens rättfärdighet.
Oj, alltså här, nu får vi kan inte börja prata om detta nu.
Nej, förlåt.
Det kommer att ta alldeles för lång
tid. Ja. Jag bara tyckte det var kul. Jag satt mig idag, det var jättekul.
Jag hade 100% kul. Att vi ska prata om detta senare.
Satt hade superkul hade jag.
Ja, det är bra.
Ja.
Ha, dagens reel kommer från en man som heter Bill Johnson.
Jag ska ge respons.
Ingen kommentar på det.
Eller no. Yes. Det beror på hur man ser det.
Eller, precis. Han är ju pastor i en församling i USA som heter Bethel Church. Jag vet inte, men vi känner den som Bethel.
Kyrkan egentligen. Skolan som finns där heter ju Bethel School of Supernatural Ministry.
Precis, det visste jag. BSSM. Ja, men i alla fall, Bethel är ju eller har varit ett ganska hett ämne här i Sverige under lång tid. Jag har försökt läsa på lite grann så här innan, jag känner ju till dem ganska bra så där, men jag vill ändå läsa lite olika synpunkter som har framförts under åren, och då hittar man ju artiklar och bloggposter hela vägen ända till från 2011. Till exempel. Så att de har ju funnits länge också innan de liksom fick ett namn här. Men framförallt så har ju många ungdomar rest dit.
Mm. Det kallades ju för Sveriges största bibelskola ett tag.
Ja, just det. Precis.
Jag tvivlar på att det stämde, men det kanske stämde i och för sig. Ja.
Det kanske stämde. Jag har haft en stor inverkan ju på församlingar, på människor.
Mm.
Församlingar, i viss utsträckning också såklart. Mm. Inte minst genom sitt musikarbete. Många av de lovsångarna vi sjunger i våra svenska församlingar idag kommer ju därifrån.
Precis.
Men det är ju inte bara det som de... De är ju lite kontroversiella också i sin teologi.
Det är de.
De är ju inte framgångsteologer på det viset. Som att... framgångsteologin säger ju typ att när du är i rätt förhållande till Gud så kommer det gå bra för dig.
Mm.
Om man nu ska bara sammanfatta snabbt och så. Till exempel, då kommer det gå, alltså då pratar vi inte bara att det kommer kännas bra i hjärtat, utan vi pratar också framgång på jobb med pengar och relationer.
Ja, framförallt är det ju materiell framgång.
Ja. Och det blir liksom ett, hur bra ställt du har det rent materiellt, desto bättre har du det med Gud.
Mm.
Kan man säga då. Och när det går dåligt för någon eller någon inte har mycket pengar så kan det ses som ett tecken på otro.
Mm.
Till exempel.
Det finns ju en väldigt tydlig är ju Joel Osteen.
Ja.
Som pratar ganska mycket om det här. Och,
precis.
Och det, jag tänker att överlappningen som finns är väl det här att det kan pratas ganska mycket om liksom ditt mindset. Din inställning. Alltså dina tankar och hur du tänker liksom om saker.
Bethel har ju mer en inställning av att alltså himmelriket är redan här på ett annat sätt än vad andra kanske traditionella pingstkyrkor ska man säga, eller pingströrelser vanligtvis brukar säga.
Mm.
Det finns ju alltid den här spänningen med himmelriket, att det är redan nu, men inte fullt.
Ännu inte. Om
himmelriket brukar man säga.
Ja.
Ja, ännu inte.
Redan nu, men ännu inte. Är alltså den precis. Tekniska eller... formuleringen då, som George Eldon Ladd myntade på 70-talet.
Ja. Precis. Ja. Men så har jag också hört att ofta används nu, redan nu, men inte fullt.
Ja, ja.
Så, mm, det, men det kanske kan vara, ska vi säga att det kommer lite grann därifrån?
Ja, det kan nog göra.
Nej, men att ja, mer av himmelriket med det som pratas om i Bibeln, att himmelriket är, mm, att det finns redan här nu att få tag på mycket mer om vi,
mm,
om vi då kanske tror mer. Det här är ett försök att sammanfatta. Men jag hoppas ni förstår min mening med det i alla, mm, fall. Att det är mer mätbart, mm, påtagligt mätbart, din tro och din relation med Gud än vad det är kanske på andra ställen.
Mm. Du har ju en ganska, du förhåller dig ju ganska skeptiskt till Bethel, kan man ju säga. Och framförallt har gjort det. Vi har ju, mm, haft ganska många diskussioner genom åren om det här.
Mm.
För,
ja, det har vi.
Jag känner ju ganska, ska jag säga många? Ja, men en, kanske, ja, jag känner en hel del som har gått där liksom. Och,
mm, mm.
Jag mötte ju alltså Bethel-rörelsen, som man skulle kunna säga, om man vill. Första gången när jag var 13, tror jag. Alltså 2005.
Det är ju helt sjukt.
2006. Där någonstans. När jag var på skateboardläger. I Alingsås Pingst.
Ja, Christ there.
Ja, det var bra grejer. Då var det några som hade varit där. Och då var det lite så här, vi hade workshop i profetiskt tilltal och så här. Mm. Då var jag så ung, så jag tänkte, det här låter kul. Så jag var med. Mm. Det var roligt. Och det var mycket som var... Då var det liksom för mig åtminstone inte så laddat med grejer. Utan det var bara... Jaha, ja.
Kanske mest för att du var jätteung.
Ja, absolut. Det är väl positivt att vara ung, eller?
Ja, det är jättebra. Alltså,
det behöver inte vara negativt.
Alltså, nej, alltså, det har sin tid. Ja, men jag har ju också bekanta, nära bekanta till och med, som genom Bethel fick liksom en andlig ett andligt uppvaknande igen.
Mm.
Där tron helt plötsligt började leva på ett helt annat sätt än vad det gjort tidigare. Mm. Jag tittar på dig, Olof Lindvall.
Oh shit, du bara namedroppar honom.
Ja, namedroppar, det är värt det. Han är så uppmuntrande till oss.
Ja, det är han, det är faktiskt.
Mig. Fast mest till mig.
För
att jag träffar honom ofta.
Ja.
Ja.
Man kan ju också säga att Bethel har ju haft ganska mycket kontroverser genom de här åren. Alltså, och där tycker jag ju att det är ganska värt att nämna att en hel del av det som hände som är lite mer så här spacade grejer. Typ, jag minns när det gick det här, när det var en grej att man skulle gå till gravarna av de, alltså de stora profeterna liksom, och just lägga det, sig på deras gravar för att absorbera deras välsignelse då, som de har fått.
Just det.
Det
som hette typ gravesucking,
soaking kanske, eller gravesoak.
Vet du att i världen idag så står det faktiskt grave sucking.
Wow.
Men grave soaking ger mycket mer mening.
Ja, du googlade direkt där, ja. Och kom till världen idag. Ja. Nej, men och där tror jag skulle nog vilja ändå säga att jag är inte säker på att liksom skolan och kyrkan står bakom det här.
Nej.
Utan
och det gör inte Bill Johnson heller i den här artikeln.
Nej. Nej, men och det, jag tänker att man ska ha med sig det att det händer rätt mycket knäppa grejer ibland. Eller vi kan uppfatta det som knäppt liksom. Mm. Och då tänker jag att men så är det nog. Det kommer samman mycket folk. Många människor är en del av ganska stor, för det är en ganska stor rörelse där liksom.
Ja,
och framförallt för oss som har mycket svenskar som åker dit och har åkt dit så här. Och att man då, ja, men att man bara bär med sig det att så fort du hör någonting om Bethel, så tänk lite kritiskt då. Inte så här, är det sant eller inte? Utan mer, ja, men så kanske vissa kids gjorde, typ. Men det betyder inte att det var det här som liksom lärdes ut eller så.
Nej, precis.
Och snarare kan jag ju tänka, är det inte lite fint att det finns en plats där det ges utrymme för människor att liksom spacea ut åt det hållet, typ?
Ja.
Eller så. Det är ju inte som att det är jättefarligt.
Nej, nej, jag tänker ju att upplevelser från många olika andliga håll kan vara bra. Alltså inom kristna andliga håll då, om man är begränsade. Tycker jag är vettigt. Mm. Sätta på. Alltså min beef med Bethel är ju att jag är ju inte så karismatisk lagd som de är, och därför ger det mig inte så mycket.
Liksom. Nej, just det.
Så det intresserar mig inte riktigt det de visar upp och söker efter.
Nej.
Liksom. Så det är egentligen helt och hållet det som är grej.
Och där kan ju finnas en frustration, tycker jag, där många som har varit där är lite så här, fast hallå, det är ju det här som är... Det här är ju det som gäller, liksom. Kom igen nu.
Mm.
Mm. Och så kan man säga, fast jag vet inte, det kanske det kan vara gott för dig, och det kan vara, vi kan ha någonting att lära av det du kommer tillbaka med, liksom. Men vi måste inte göra precis som ni gjorde där, typ.
Nej.
Men ja.
Typiskt sådär att importera någonting från USA rakt av, utan att...
Precis.
Som lite grann är upphovet till den här podden. Ja.
Ja. Ska vi lyssna på Bill Johnson, eller?
Ja, nu ska vi lyssna på Bill Johnson. Det är en ganska kort reel här, och håll i hatten.
There seems to be a greater faith for the return of Christ than there is in the power of the gospel. In other words, what I mean by that is the faith is in the return of Christ to come and fix things instead of him returning for something that's been fixed.
Alltså,
hängde du med, Lukas?
Kan du förklara vad han säger egentligen? Kan du bena ut det här för mig?
Ja, jag ska försöka. Det jag plockar ur från detta då är att han säger att det, man verkar tro mer på att Jesus kommer tillbaka, alltså på Jesu återkomst och allt det som är lovat i Bibeln, som ska följa med Jesu återkomst, till exempel ett nytt Jerusalem, det ska ju, ja, men det som himmelriket står för, inga tårar och ingen smärta och så, det där som vi har med oss. Verkar vara större tilltro till det än tilltro till att Jesus ska komma tillbaka till någonting som redan finns. Alltså ett himmelrike som redan finns här.
Just det. Ja.
Alltså att Jesus gör ju så mycket redan här och nu. Varför kan det liksom inte bli klart?
Mm.
Och då upplever jag ju att han ger en känga åt dem som bara... titta lite framåt och på det fina som kommer som kommer komma och inte det som faktiskt händer här och nu i allt det där. Mm. Och det är väl lite grann i det här framgångstänket som de har.
Mm.
Att det finns mer av helande, det finns mer av andlig frihet kanske då än vad som vi ser.
Mm.
Mm.
Men han,
och det tycker jag ju, det är ju lite hela deras problem.
Men har han inte rätt, eller? Egentligen.
Ja, men vi rörde vid detta vid förra veckans podd också, att både du och jag är suckers för nåd och och himlen.
Ja.
Att det är något skönt att vila sig mot. Mm. Något att längta efter och så. Mm.
Då blir ju hans kritik på ett sätt riktat ganska tydligt till oss då.
Ja, men det är ju också riktat på ett sätt när vi ser vad de liksom predikar i stort och när vi vet också hur de har hanterat situationer med sjukdom och så inom församlingen. Till exempel där man har inte fått vård.
Mm.
Alltså... Mm. Och till sjukhus, utan där man har bett istället. Mm. Och så har inte det fungerat. Det är ju inget nytt ju. Det gjorde ju Levi Petrus ju, till exempel.
Va?
Med sin fru. Ja, visst. Hon var jättesjuk. Men då skrev ju han sin hit. Mm. Löfterna kunna ej svika. Och så blev hon frisk ju.
Ja, hon blev frisk.
Men, ja, hon blev frisk.
Ja, det var skönt.
Kul. Men så är inte fallet alltid.
Nej, så är det inte.
Och då är ju, vad betyder det då i deras sammanhang?
För det har nog kanske varit en av mina större problem med Bethel-teologin. Alltså, visst att vi kan prata om allt det här som ni snackar om. Men var är andra sidan av det? Alltså, var är sörjandet till exempel när någon faktiskt dör? För folk dör ju.
Mm.
Var är... Alltså håller den här typen av teologi för hela livet? Eller håller den för en idé om ett liv som vi kan upprätthålla tills det blir jobbigt på riktigt, typ?
Mm.
Och då måste vi antingen förneka det vi tidigare har sagt och tyckt, eller förneka det som händer nu.
Mm.
Och det har ju varit en av de stora grejerna som jag har diskuterat med mina vänner som har varit där, att alltså visst att vi, jag kan hålla med om att vi kan behöva mer, vi behöver be och liksom tro att helande kan ske. Det kan jag vara liksom känna mig skyldig till, att jag kan alldeles för lätt tänka, vi ber och sen så åker vi till sjukhuset, typ. Så blir det bra.
Mm, mm.
Typ. Eller så.
Ja, det är ju...
Men var, och då kan jag ta till mig av liksom så här, okej, men ni har hittat ett sätt att tro liksom. Och det kan jag nog lära mig någonting av, tänker jag. Mm. Men var finns den andra sidan av livet då? Den mörka sidan. Mm. Var finns liksom ångesten och smärtan, och var finns det som man i kyrkans tradition åtminstone 500 år har kallat för själens dunkla natt?
Mm.
Var finns liksom, vart ryms känslan av att Gud har övergivit mig?
Mm.
Som man kan känna.
Ja, precis.
Mm.
Ja, för det är ju alltid var går gränsen någonstans?
Mm.
Alltså när du är innanför och utanför. Jag har lyssnat mycket på Knutby. Mycket om Knutby. Och så, och en grej hon hade där, Kristi brud, var ju om man var rätt eller fel.
Mm.
Och då handlade det inte om man gjorde rätt sak eller fel sak, utan var man inne i välsignelsen eller var man ute i välsignelsen, utanför välsignelsen.
Du menar om man var medlem i församlingen eller inte?
Nej. Alla var medlemmar.
Nej, jag bara, det var ju... Jag får ju snacka om förra veckan, Emanuel.
Ja. Nej, inte alls det.
Nej, okej.
Okay. Nu pratar man. Ja. Men det tankesättet, om man tar med sig det, hur hemskt det än var, det var ju... Kom inte säga att jag sa att man skulle göra så. Det får det inte det jag säger.
Mm.
Men jag bara säger, för de som då enligt Bethel i detta fallet inte lyckas leva upp till detta, de som då blir fel, om vi ska kategorisera det så, vad blir deras väg tillbaka?
Mm.
Alltså, det känns lite grann som att misslyckande liksom kanske inte får den plats, den naturliga plats som det måste få ha i ett liv.
Mm.
Om det så är i förhållande till Gud eller till, om man inte tror på Gud, så tänker jag att misslyckanden måste få finnas.
Mm.
Men också en väg tillbaka. Mm. Inte att misslyckandet blir ett dömande.
Precis. Det behöver finnas en blick på att det är mer komplext än så.
Ja.
Mm.
Och det kanske inte alls Bethel har ett problem med. Att det är så det fungerar.
Kanske inte.
Men det blir ju lätt så när man börjar tala i de termerna som de faktiskt gör.
Jag tänker det här är ju väldigt tydligt problemet med reelsen. Reelsarna.
Mm.
Reelisarna. Reelisarna. Mm. att det är så paketerat. Att om du sitter hemma och scrollar och så möter du det här. Kanske inte just den här reelen, för jag tänkte... Ja. Men man möter någonting som är liksom upplagt så. Att det är lätt att ganska snabbt då liksom... Är jag rätt på det eller är jag inte det?
Mm.
Och så du har en väldigt tydlig måttstock där.
Mm.
Och då är ju frågan, tänker jag... När du då mäter dig själv som rätt eller fel... Leder den här typen av undervisning till att du agerar på ett sånt sätt så att liksom livet också blir bättre, eller vandringen med Jesus, efterföljelsen får växa mer, eller vill du engagera dig mer i din församling, om nu det är någonting positivt då? Ja, men jag bara så här, för jag tänker ju att mycket av releasarna är ju till för att liksom sätta igång någonting hos folk, ägga folk åt en riktning, driva en riktning liksom.
Precis.
Och når den det syftet hos dem som den här pekar ut som fel?
Mm.
Jag, vet, jag tror ju inte. Nej, det precis. Kanske, egentligen.
Nej. Nej, och det är ju hela problemet med korta kärnfulla reels. Den här är ju jättekort egentligen och han driver hem en poäng.
Precis, och jag tänkte på det att den är ju helt obegriplig om du inte kan, liksom kan Bessel, typ. Om du är lite insatt och fattar vad mer han pratar om.
Mm.
Och där precis. Blir ju den här verkligen bara en... hade jag sett den här så hade jag nog... Va? Och så hade jag gått vidare. Medans i liksom sin kontext och vidare mer titta på andra grejer så hade du nog... Ja.
Ja. Alltså vi är ju inte ute för att varna någon mot Bessel. Bara så ni förstår det.
Nej.
Det är inte det. Nej.
Eller? Nej.
Det kändes som att man skulle säga någonting.
Nej, nej, jag vet inte. Jag tänkte
nej,
bara
men
så här.
Bara vara medveten om att det finns en skillnad liksom mot vår... Alltså det ser ju ut som en pingstkyrka. Men det är inte riktigt en pingstkyrka på det viset.
Nej, och sen så framförallt så tycker jag att de här... De lever väl ändå upp till ganska tydligt så här, det här är amerikansk kontext liksom. Jag minns vi hade en snubbe från han gjorde sitt sabbatical. Han var pastor i en församling i Alaska tror jag. Och så var han i 2 veckor på Örebro och satt och skrev liksom läste eller forskade på något typ. För han hade ett år då han liksom hade paus från sin tjänst för att fördjupa sig teologiskt typ. Så kom han till Sverige. Okay. Så vi snackade med honom en del. Doug hette han. Jag tog med baseballhandske så att vi fick kasta lite. Då kände han sig som hemma.
Det,
ja, det var faktiskt väldigt fint. Nej men då var vi lite så här. Men vad tycker du om Bethel egentligen? Och det här var ju typ 2000... Det måste ha varit sommaren 2006 tror jag. Eller våren 2016. Nej förlåt, 2016. Våren 2016, eller 17. Och jag vet att han bara så här, Bethel, just det. Ja men det är, just det, det är de där i Kalifornien, var Redding, typ. Och vi bara, ah, Bill Johnson, är inte det? Och han bara, nej, jag vet inte. Jag hör inte så mycket från dem, typ. Så jag bara, va? Eller vadå, vilka församlingar är liksom inflytelserika i USA? Och då, för honom var det så här, Timothy Keller i New York, till exempel. Men en av de största var ju... oj, shit, vad heter han? Bill... Den han heter han?
Highballs.
Ja, Bill Highballs.
Willow Creek.
Ja, Willow Creek. Det var ju typ en av de absolut största, liksom. Och så sa han någon annan som jag var så här, what, vad är det? Då var det någon så här jättestor. Ja, men det var nog, det var nog John Piper, förresten. Tror jag.
Ja, det är ju alla kändisar.
Ja, men precis. Och då var det så här, aha, okej, så Bill Johnson är inte ens med på kartan liksom, för honom. Nu vet jag inte om han är så representativ, men det var bara det var en insikt här, just det. Redding är en ganska liten ort på amerikanska kartan. Eller så. Sen har ju det, jag tror ändå det har skiftat lite, och jag tror att det blev en grej. Det blev ju annorlunda då när... Bill Johnson gick ut ganska tydligt och stöttade Trump. Och sen när de gick ut och var emot vaccin och masker under pandemin då.
Just det.
Nu vet jag inte om Bill var så mycket emot, men hans fru vet jag sände en hel del live-videor där det var mycket om pandemin och viruset och så här, onda makter och vaccin och det var väldigt mycket.
Babelns ande kanske.
Ja, absolut. Säkert hade så.
Kanat.
Ja. Det var bara så här, för oss var det väldigt kul att höra. Alltså, kul att höra. Det var intressant att så här. Just det. Här i Sverige så vet ju typ alla frikyrkliga i alla fall vem Bill Johnson är. Typ. Men då i alla fall var kanske inte så känd i USA just typ.
Nej. Frågar jag min fru så vet hon nog inte faktiskt.
Nej, men hon vet ju inte ens vem
som är. Lugn, lugn. Nej, men det jag vill också säga är ju att när, när församlingar blir kända och finns med över tid så blir de ju också normaliserade.
Ja.
På ett sätt. Och det har ju Bethel blivit verkligen.
Det tycker jag.
Nu höjs det ju inte så många kritiska röster mot teologin och så. Det gjordes det för några år sedan. Till exempel min snabba googling här så är det ju 5, 6, 7 år sedan de flesta kommer ifrån.
Mm.
Och det var ju när det var mycket folk som åkte dit. Mm. Men nu så pratar man inte om det så mycket och det har också blivit normaliserat. Och det får man också tänka på. Bara för att det finns så betyder inte det att allt är okej.
Nej. Och samtidigt tycker jag att om du har en vän eller om du själv så här, men jag vill ju verkligen åka till Reading och gå bibelskola där. Tycker du ska göra det?
Mm.
Jag tror att det kan vara jättehäftigt och lärorikt och
absolut.
Ja, men jag tror att det verkligen kan vara bra. Så att
Ja, absolut. Det tycker jag också.
Bättre än att sitta hemma och pilla naven.
Exakt. Bara man är beredd på att det inte är att Sverige är samma när man kommer tillbaka som när man åkte därifrån.
Så är det nog. Mm. Sverige är nog otroligt deppigt. Tror jag.
Alltså här, i förhållande till?
Till Reading. Jag tänker ju framförallt på att det är typ alltid surfväder där.
Fast de har också haft problem med ganska stora bränder i det området.
Jo. Men så jag tror. Har du varit i Sverige någon gång? Alltså, vi fick ju mer snö. Det snöade lite nu när jag skulle hem från Willys.
Har vi sagt vad vi ska om den här reelen?
Ja, men jag tycker nog framförallt att det är väldigt intressant att den säger så sjukt mycket för den som vet, men nästan ingenting för den som inte vet. Mm. Och det är intressant. För då släpper, jag tänker att den släpps då på Instagram för, ja, det låter ju märkligt, men så här, för de egna följarna. Det är klart man släpper grejer för sina följare.
Ja.
Men
jag
tänker ju också på något sätt att mycket av budskapet, alltså det här budskapet är ju, jag tänker att det här är en utmaning till dem som hoppas mer på himlen sen än nu. Mm. Men de som kommer fatta vad han snackar om, tänker jag i alla fall, är de som redan tänker som han.
Mm.
Nu fattar ju jag i och för sig. Så jag får väl ta till mig av hans kritik och börja hoppas lite mer på ett himmelrike nu.
Ja. Ja, men för det säger ju varken du eller jag säger ju nej till det. Att det vore fantastiskt om mer av himlens egenskaper eller natur skulle få ta plats här.
Mm.
Bara det inte blir ett tecken på hur väl du tror.
Nej, så är det ju. Och så samtidigt så hänger det ju ihop med tro. Och Jesus själv säger ju, med en liten tro kan stora ting hända. Mm. Då har han ju mätt, liksom, kvantifierat tro. Men frågan är hur? Alltså hur mäter han tro? Hur ska vi göra det? Och så vidare. Men jag tänker att ändå språkbruket används i Nya testamentet. Då är det inte märkligt att man gör det i församlingar. Men absolut. Nej. Att det liksom blir ju mycket, det används ju väldigt snabbt som ett maktmissbruk eller så.
Ja, det kan ju också vara så att det är du och jag som sitter här och har helt fel.
Ja.
Och då får väl tiden utvisa det.
Jag tror den kommer göra det. Vet du vad tiden också har utvisat?
Nej.
Det är dags att lägga på.
Ja.
Nu börjar matchen, Emanuel.
Det är sant.
Jag bara skojar.
Nej, den redan.
Hur går det för Mets?
Den redan varit. De har åkt på storstryk nu 2 matcher i rad.
Av Marlins?
Så att, nej, de vann 3-1 mot Marlins. Alltså 3 matcher vann de och förlorade en.
Ah, ja.
Men nu har de åkt på stryk i 2 matcher mot Milwaukee Brewers. Brewers, nej. Det är du ju.
My hoods, my gang.
Course light.
Oh, fy.
Ska vi säga det då?
Så säger vi.
För den här gången.
Ja. Har du något?
Kanske denna gången ska jag lyckas få en av våra kompisar att spela in någonting.
Kanske. Du, nästa vecka.
Ja.
Kom. Vad händer då, Emanuel?
Nästa vecka. Alltså jag vet ju att i helgen ska vi träffas.
Men jag menar nästa veckas avsnitt. Är det något speciellt, menar jag? Nej.
Om du syftar... Oj, förlåt. Om du syftar på att det skulle vara avsnitt 10.
Det är ju detta avsnitt i och för sig.
Ja, precis. För det är ju detta avsnittet. Ja. Ja, nej, då vet jag inte vad du menar.
Hej och välkomna, det är avsnitt 10.
Vad stort. Vad är det du pratar om?
Jag är trött, jag har haft en lång dag.
Ah, okej, okay. Det var bara flams. Okej.
Okay. Ja. Jag tänkte om vi skulle haft en gäst eller någonting.
Jaha! Det vet jag inte ännu.
Amen.
Jag ska skriva ett sms direkt.
Har du inte gjort det än?
Nej, jag har inte gjort det än.
Amen. Nej, jag påminner till Manuel kanske 3 gånger ändå. Det gör mig glad, måste jag säga. Jag ser ju på dig som en person som har saker i ordning. Till skillnad från mig själv.
Nej.
Till skillnad från mig alltså.
Ja. Men, jag hör du säga. Ja. Men det är inte sant.
Jo, i jämförelse med mig kan det nog vara sant. Men...
Mm. Vad kul. Ja, vi får se vad den som lever får se.
Ja. Nu ska jag berätta ett läge då, minne.
Ja, gör det.
Så här. Vi hade en grabb som var på läger, Jonathan Tiera. Han var ju så busig så att jag vet att du höll på att gå i taket. Det var ju väldigt roligt, tyckte jag.
Men flera gånger.
En gång, då busade han jättemycket med oss. Och så tänkte jag, nu ska vi minst han hämnas med honom. Så då väckte vi honom först av alla. Det var sommarläger. Så väckte jag honom och sa, du, Jonis, vi ska gå ner och busa med stugan. Häng med. Och han bara, jag ska bara ta på mig kläder. Så jag bara, nej, du hinner inte. Spring i kalsonger. Och han bara, okej. Så sprang han efter mig och så sprang vi vägen genom duschrummet. Och där stod en annan ledare. Med kallt vatten i en slang.
Ja!
Och så sprutade vi ner honom med kallt vatten där klockan jättetidigt. Det var kul.
Det minns jag.
Det var det du som höll i slangen? Var det jag som höll i slangen? Jag minns inte exakt.
Ja, jag vet inte.
Jag vet att det var väldigt kul.
Jag vet
att han också... Det värsta med honom var att han tyckte det var kul. Eller, det var väl det bästa kanske.
Men precis.
Det var kanske det bästa. Han liksom men, så här... där fick han tog det väldigt bra. Och så skrattade han.
Mm. Ja.
Mycket större man än vad vi någonsin har varit.
Ja, verkligen. Var det också det lägret... Då han bajsade i en påse och hängde upp i ett fönster.
Nej, den låg på vårt bord när vi kom in.
Yes.
Ja, det kan ha varit samma läge. Det var ju dock dubbelpåse faktiskt. Så det var ju fint.
Ja, det var det. Men där gick nog någon slags gräns.
Jag tror faktiskt det var en gräns där. Jag tror att han också kände det, men det var ändå kul. Alltså i efterhand är det jättekul. Mm. Vilken himla stor.
Ja.
Sjukt bra.
Mm.
Ja.
Bra.
Ja,
tack för det, Lukas. Ja, det var kul att tänka på och tillbaka på.
Ja,
vad
fint. Ja. Du, Manuel.
Nu är det godnatt.
Ja. Ha det så gött.
Tack.
Vi ses nästa vecka.
Det gör vi. Ja, det är fint.
Some people who will say our church can't at all support
Bill Song
or Methyl. Right.
Yeah.
Even though a song like King of Kings or
then don't read the book of Proverbs, you know, because Solomon was a recalcitrant.
Wait, define that for the
he was a guy who backslid and never got back and made all kinds of mistakes. Never just promise me that you'll never read the book of Proverbs or Ecclesiastes. Don't do it. David would have been canceled. Don't read the Psalms. He literally murdered somebody and got the dude's wife pregnant. That guy's never speaking in our churches again. He would have been canceled so quick.
Christianity Today might have done a podcast that documented his story. Yeah,
the rise and fall of King David.
Yeah.
Scathing reviews. And there's all these interviewees. You know what I mean?
Yeah.
Now we have Joab on the podcast. Joab, tell us a little bit about when David ordered you to kill Uriah. Yeah, so it was amazing. So Uriah's there, and he's such an idiot because we all knew that David was boinking his wife. So probably good to remember that these these people in scripture that the Holy Spirit used were imperfect.
I would agree that God can use people to produce or create something that is, you know, legitimately good and useful, like a song or something like that is good and useful for the church. I'm a little bit more open-handed, especially if the song itself is biblical, theologically sound. I'm going to sing those songs and I'm not going to stress out about whoever's getting the royalties and stuff like that, because artists, you know, they have to get paid too.